Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken. Capital and Ideology är en fackbok av den franske ekonomen Thomas Piketty och den kan ses som en bred uppföljare till Capital in the 21st Century. Här flyttar Piketty fokus från enbart inkomst och förmögenhet till de idéer, institutioner och politiska berättelser som har använts för att rättfärdiga ojämlikhet genom historien. Boken rör sig över mycket långa tidsspann, från äldre ståndssamhällen och slavsamhällen till kolonialism, kommunism, socialdemokrati och dagens hyperkapitalism. Syftet är inte bara att beskriva hur ojämlikhet har sett ut, utan att visa att den alltid har varit formad av mänskliga val och politiska konflikter. För läsaren blir boken därför både en historisk genomgång och ett försök att öppna för andra sätt att organisera ekonomi och ägande, med särskilt fokus på jämlikhet. Utbildning och demokratisering av kapital. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, Pikettys huvudtes. Ojämlikhet skapas av institutioner och idéer. En av bokens viktigaste poänger är att ojämlikhet inte presenteras som något naturligt eller tekniskt nödvändigt. Piketty driver istället idén att varje samhälle behöver en berättelse som förklarar varför vissa grupper har mer makt, resurser och rättigheter än andra. De här berättelserna, alltså ideologierna, hänger nära ihop med lagar, skattesystem, äganderätt och politiska institutioner. Det betyder att ojämlikhet kan förstärkas, brytas ned eller omformas när samhällets sätt att tänka förändras. Denna syn skiljer sig från mer deterministiska förklaringar där ekonomi eller teknik ensam styr utvecklingen. För Piketty är historien full av vägskäl där människor faktiskt hade möjlighet att välja en annan riktning. Det gör boken till mer än en ekonomisk analys. Den blir också en studie av makt, legitimitet och politisk förändring. Läsaren får därmed ett ramverk för att förstå varför ojämlikhet inte bara handlar om pengar, utan om de normer som gör ojämlikheten möjlig att acceptera. För det andra, historiska ojämlikhetsregimer från ståndssamhällen till hyperkapitalism. Boken är uppbyggd som en lång historisk jämförelse mellan olika typer av ojämlikhetssystem. Piketty går från antika och medeltida samhällen med tydliga hierarkier till slaveri, livegenskap, koloniala ordningar och senare till moderna kapitalistiska samhällen. Poängen är inte bara att visa att formerna skiftar, utan att varje regim har behövt sin egen ideologiska legitimering. I äldre samhällen kunde ojämlikhet motiveras genom religion, härkomst eller social ordning. I koloniala och slavbaserade system användes ras, civilisation och påstådd utvecklingsskillnad som förklaringar. I den moderna eran har äganderätt, marknadens effektivitet och nationell konkurrenskraft ofta fått samma roll. Piketty jämför dessa system för att visa att de inte är historiskt nödvändiga steg i en enda utvecklingslinje. Snarare är de olika lösningar som samhällen har valt när de har försökt stabilisera makt och förmögenhet. För läsaren ger det ett ovanligt brett perspektiv på samtida ojämlikhet eftersom dagens ekonomi placeras in i en mycket längre historisk kedja. För det tredje, switch points. De politiska brytpunkter som förändrar ett ojämlikhetssystem, ett centralt verktyg i boken, är tanken om brytpunkter, eller switch points, när en ojämlikhetsordning plötsligt kan förändras. Piketty menar att sådana skiften uppstår när idéer, konflikter och institutioner samverkar på ett nytt sätt. Det kan handla om krig, revolutioner, demokratisering, utbildningsexpansion eller kriser som gör gamla rättfärdiganden mindre trovärdiga. Det viktiga är att förändring inte framställs som automatisk. Ett system kan verka stabilt länge men ändå snabbt tappa sin legitimitet när nya grupper organiserar sig och kräver delaktighet. Den här analysen hjälper Piketty att förklara varför vissa samhällen har kunnat röra sig mot större jämlikhet medan andra har fallit tillbaka i mer koncentrerat ägande. För svenska läsare är det lätt att känna igen hur folkhemmet, arbetsmarknadens institutioner och utbildningsreformer också byggde på politiska vägval, inte på någon naturlag. Bokens styrka här är att den visar hur historiska förändringar uppstår när ekonomiska intressen möter idéer om medborgarskap, representation och rättvisa. För det fjärde, den utbildade vänstern och den braminska vänstern. En av bokens mest omtalade idéer är begreppet Bramin Left eller den braminska vänstern. Piketty använder det för att beskriva hur socialdemokratiska och vänsterliberala partier i många länder gradvis har förflyttat sig från att främst representera arbetarklass och lägre inkomster till att i högre grad tala för utbildade, urbana och relativt välbärgade grupper. Han kopplar detta till den stora utbildningsexpansionen under efterkrigstiden. När fler människor fick tillgång till högre utbildning och bättre yrkesmöjligheter förändrades också vänsterns sociala bas. Samtidigt lämnades många med lägre utbildning och svagare ekonomisk utveckling utan tydlig representation. Vilket i sin tur hjälper till att förklara dagens populistiska reaktioner. Det här är en viktig del av boken eftersom den inte bara granskar kapitalismen utan också de partier som historiskt skulle motverka ojämlikhet. Piketty försöker alltså förstå varför den politiska kartan har ritats om. För läsaren är detta särskilt användbart eftersom det ger ett språk för att analysera varför klasspolitik. Utbildning och kulturella konflikter har blivit allt svårare att skilja åt. Slutligen, participatory socialism, förslag om delat ägande och jämlik förmögenhet. Boken är inte bara historisk, den innehåller också ett tydligt reformprogram som Piketty kallar participatory socialism, eller deltagarsocialism. Här försöker han formulera ett alternativ till dagens koncentration av rikedom och makt. De mest kända förslagen handlar om medbestämmande i företagen, där arbetstagare ska ha ett starkare inflytande över styrningen, samt om högre och mer progressiv beskattning av stora förmögenheter. Han förespråkar också idéer som ett slags arv för alla, där unga vuxna får ett kapitaltillskott som ska göra det lättare att komma in på bostadsmarknad och investera i framtiden. Tanken är att ägande inte ska vara ett privilegium som bara går i arv inom redan förmögna grupper. Istället ska kapital spridas bredare för att ge fler verklig handlingsfrihet. Det som gör dessa förslag intressanta är att de knyter ihop moral och institutioner med konkreta ekonomiska verktyg. Piketty argumenterar alltså inte bara för mer omfördelning, utan för en ny balans mellan marknad, stat och demokratiskt ägande. Det ger boken en tydlig politisk riktning som skiljer den från mer beskrivande ekonomihistoriska verk. Sammanfattningsvis. Capital and Ideology passar bäst för läsare som vill förstå ojämlikhet på djupet, inte bara som ett statistiskt problem utan som ett historiskt och politiskt system. Den är särskilt värdefull för den som är intresserad av ekonomisk historia, politisk teori, samhällsanalys och hur idéer formar institutioner över tid. För forskare, studenter, debattörer och allmänt samhällsintresserade erbjuder boken ett stort jämförande material och en ovanligt ambitiös tolkning av hur samhällen legitimerar förmögenhet och makt. Det som skiljer den från många andra böcker om ojämlikhet är just bredden. Piketty nöjer sig inte med att peka på problem, utan placerar dem i en lång historisk kedja och föreslår dessutom ett sammanhängande reformprogram. Läsaren får både analytiska verktyg och en politisk horisont. Samtidigt är boken krävande, vilket gör den mer lämplig för den som är beredd att följa ett stort argument över många sekler. Den utmärker sig därför som en ovanligt omfattande och systematisk bok om hur jämlikhet faktiskt kan tänkas byggas. Om du vill stödja Thomas Piketty, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!